Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Kollektivhusföreningen i Tyresö anordnade i slutet av november ett så kallat berättarkafé på Kvarnhjulet vid Nyboda skola. Här kommer den andra delen.
Då ber jag ärade sällskap att få hälsa er till detta berättarkafé. Och jag heter Gunnar Torssell och är här i egenskap av Liv i Sverige. Och det är en förening som startades av Göran Palm 1985. Och vi vet ju att författare och skådespelare har alltid underhållit oss vanliga människor annars, va? Men han kom ju på den att vi alla vanliga människor innehåller väldigt mycket historier. Som vi kanske berättar i ett vardagsrum eller vid ett köksbord. Men det här bör komma ut till en större... i ett större sammanhang. För att det inte bara proffsen som kan underhålla och berätta, så att säga. Så berättarkafé har pågått då in i stan på Folkkulturcentrum eller numera på Timmermansgården i, ja, i princip 30 år alltså. Vad är då ett berättarkafé? Jo, det är nog totalt för oförutsägbart, för att vi vet inte hur det, vi vet när det börjar i bästa fall, nämligen 7:03. Och vi vet att det slutar ungefär 9:00, va? Men vad som kommer att rymmas innan den här tidsrymden, det vet vi ingenting om. För att det växer fram organiskt, som när en gren där rekryterar. Ja, och det stod på den här affischen då att det kan vara ett tema som heter boende. Men vi ska inte begränsa oss till det. Det kan vara en möjlighet att det handlar om boende. Det kan handla om helt andra saker som är kopplat till boende eller inte. För alla rymmer vi massa erfarenheter både från barndom och nutid och... vad farmor eller moster gjorde en gång i tiden. Och det kan handla om resor eller olyckor eller pinsamma kärleksmöten eller vad som helst. Va? Och det som är bra med ett berättarkafé är att det jag berättar kan få någon annan tänka. Ja, just det. Jag har också sett en råtta. Ja, just det. Så börjar man berätta där. Och då leder det till att, ja, just det. Jag var också uppe i Sälen en gång. Ja, och då hände den här skidhistorien där och så vidare. Men vill ni att det ska handla om boende, så kan man liksom ha det som grundstam så här på det här trädet som kan grena ut i alla möjliga riktningar. Det finns några regler då vad det gäller berättarkafé. Det är att man lyssnar på den som berättar utan att avbryta den. Så man säger inte så här, nej, hon var inte hårförsörska där. Det var en kille, det var en jugoslav som hade den hårförsörskan. Han var ju dessutom gift med den här ICA-kassörskan och sådär. Man går inte in och diskuterar så. Alltså. Utan allt som sägs, det är en subjektiv tolkning. Men världen är full av subjektiva tolkningar som är värda att respekteras. Så man avbryter inte någon. Man diskuterar inte heller innehållet, utan man kommer med ett eget innehåll om man vill det. Sen är det också en regel att man inte applåderar, för det kan lätt bli en betygssättning att det där var ju fruktansvärt kul och det där var så halvkul och det där var inte kul alls, men man får göra lite artigt sådär. Utan vi applåderar efter allas berättelser. Sen är det så att jag kommer att föra små anteckningar här så att jag kan rekapitulera vad som har hänt här efteråt med några få ord, vad du sa eller vad jag sa eller vad han sa eller något sånt där. Ja. Och då frågar om jag ska börja eller om någon annan som är helt på gröten.
Jag tänkte att jag kanske kan säga att det är Tyresö kollektivhusförening som arrangerar det här.
Okej. Okay. Och vilka representerar det här? Det är du, Kärtu.
Ja, Kärtu.
Och?
Jag, Gördis.
Ja. Jag, Marco.
Ja. Och jag, Johan.
Ja. Och jag, Edvard.
Ja, just det. Och vi kom ju från Timmansgården då, så att säga, för vi hörde det här igår, att, eller i förrgår, att det ska bli detta. Jag associerar lite, alltså egentligen är det så här att när det är 50 personer på Timmansgården, så säger man så här, en berättelse per person och halvtid, men vi är för få för att kunna ha den regeln. Så jag tänkte så här, jag ska berätta om när Sissi, en kompis till mig med en annan god vän, var på den här fantastiska äventyrsresan genom Asien som hon hade liksom jobbat ihop till i ett par år för att kunna göra den här total gränsöverskridande grejen. Och så småningom kom de till Samarkand. Och Samarkand, det är ju det här sägenomspunna stället där liksom himmel och jord och magi och realitet, allting möts. Och så man kan vara inte så jättevacker. Det var visserligen väldigt höga fina berg så här, men så man kan vara lite så här lite dammigt och lite halvtrasiga hus och så här. Och så var det så att de satt på någon ja, kantina eller vad det kan heta där. Det heter ju något annat där. Och åt någon stuvning som var så här lite gråartad. Och tyckte, ja, nu ser vi på bergen och tycker att vi är i samma kant. Och så småningom så blev hon ju liksom nödig då. Kissnödig helt enkelt. Och då gick hon till den här restaurangägaren och liksom, försökte liksom teckna då så här att var kan man gå? Så, liksom, ja, han förstod, ja visst, där ute på gården. Liksom, liksom, så här. Och det visade sig att hon gick bakom och där var det några så här vilsna hundar som sprang omkring och det var liksom, det rann saker och ting på gården där och så vidare. Och det var ett litet betonghus med en järndörr. Och där var det, och då frågade hon någon annan kvinna så här, ja just det, där var det så här. Så gick hon in på det här stället och stängde dörren. Och då såg hon, åh nej, det här var inte någon liksom kaklat rum med en trevlig toalettstol utan det var ett hål i golvet och det luktade ammoniak och alldeles fruktansvärt. Och så låg det såna här bruna avlånga saker som jag inte behöver nämna. Var det lite här och där. Så hon tänkte, åh nej, ska jag stiga där? Och så var det ett hål i golvet som liksom, nej, jag måste i alla fall. Och så satt hon så och liksom snabbt gjorde någon skulle då så här liksom. Och så det fanns ju ingen toalettpapper heller. Och så gick hon till dörren och skulle hon öppna den. Och då gick bara liksom vredet runt så här. Och hon tänkte, nej, vad är det här? Åh, nej. Vredet gick bara runt så här. Och då blev hon så här, men herregud, fan vad det luktar. Och så började hon också så här, dum, 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 dum. Hallå, hallå, dum, 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 hallå, hallå. Och det var ingen, det var ju hundar där ute för dem. Wow, 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 så här. Han bara slår inte ut för fan. Hon började få panik va. Det var så här, det här gick runt så här. Och så småningom var det så att hennes kompis började undra så här, vad tog Sissi vägen liksom? Hon skulle gå på toaletten. Jaha, och då gick hon också så här, var är toaletten liksom? Så här. Och då går hon ut på gården och så har hon en pum 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 pum. Och då kom ju liksom restaurangägaren då så här, och så småningom så började de liksom så här, kom det flera gubbar där, men det här var ju en betongdörr va? Eller vad säger, det var en järndörr och det var ett betonghus, så de bara så här, gunk, nej det går inte, gunk. Så då får de ringa efter den lokala brandkåren, så småningom kommer dit med en sån här skärbrännare, så hon står där. Och så här, så hon får skära upp ett stort hål så här på 60 cm som hon får krypa ut genom så här. Och det var ju hennes verkligt bestående innehav Samarkand. Det var liksom en ammoniakstinkande betongkur av helvetets liksom paritet ungefär. Det kanske det behöver tillägga att hon åkte aldrig mer tillbaka till.
Ja, kärlek. Jag är uppvuxen i södra Finland på en bondgård. Och mitt barndomshem var ett rätt gammalt hus i byggt i början på 1900-talet. Så att på den tiden var det inte så vanligt att man byggde någon riktig stor källare, utan det var ju en så väldigt liten källare som vi hade där i huset, och sen var det öppet alltså. Så att det fanns inte någon så här vattengrund eller så.
Torpargrund.
Ja, torpargrund så här. Heller så att det men det var ju väl, alltså där var ju, fanns det ju väldigt bra gömställen, så att man kunde ju gömma sig där så när vi lekte. Men sen hur det nu var alltså, när jag var kanske 10 år gammal så, och ganska kortvuxen så är jag, Då började det låta som så här jättekonstigt där under köksgolvet. Och det höll på några dagar. Och till slut hade pappa hittat alltså kattungar i det här källaren, den här lilla källaren. Och då sa han till mig att jag Kerttu kom så här, jag ska visa dig någonting. Och sen klättrade vi ner till källaren. Men de här kattungarna var alltså helt förvildade, så att det gick inte att få någon kattunge som pappa hade kanske tänkt att skänka till mig. Så att vi fick helt enkelt hämta en sån här kål, ganska lång, så här, ungefär en meter lång kolgaffel. Och sen ja, en liten käpp också. Och i det här lilla utrymmet fick vi börja ta dö på de här katterna, kattungarna. Mm. För att det var ju den enda möjligheten. Man kunde inte, visst hade vi vapen alltså. En sån här gevär som man använder när man är i älgskogen eller när man skjuter älgar, och hagelgevär och luftgevär och allt möjligt alltså, som man nu brukar ha på en landgård för att klara sig. Därmed alltså, i det här lilla rummet kunde man inte använda sånt, så att det var ju den här kolkaffen och annat, så att vi fick ju liksom ta en liksom kämpa och slå dö på de här kattungarna, och det var inte så där väldigt trevligt för att de var ju ganska många. Hur det nu var alltså, under det här fighten gick det här kolkaffen, den gick av, alltså det bröts. Och sen när vi hade klarat av det här uppdraget och tagit ut de här döda kattungarna och allt annat, tvättat där också bort blodet och så gick pappa till busmeden med det här kolkaffet och sa bara att han skulle laga den. Och jag vet inte varför han började famla om att han hade, att vi hade, vad vi hade gjort med det här kolkaffet. Men alltså, vilket fall som helst, när han hämtade det här kolkaffet så hade busmeden skrivit att man får inte döda katter med den här.
Ja, det får ju mig att tänka på våra grannar hemma. Och det var, vi bor ju nere i Krusboda. Och jag bor granne med en väldig kattvän. Hon heter Marianne och Sven. Och till dem kommer det jämt katter. Och hon skulle ju aldrig göra något. Hon blir ju helt förskräckt över att höra en sån här historia. Det gör ont i henne. Och då blir det så att det blir ju rätt många katter hos dem då. För de kommer ju gärna dit. Men så var det då ett år för 16 år sedan. Är det väl då?
Ja, det var 16 år sedan.
Där, då fick vi höra att det hade fötts 4 kattungar. En länga nedanför oss på sommaren. Och de hade fötts under en trall. Och den här mamman och pappan, de var alltså gäster då hos våra grannar då, hos Marianne och Sven. Där dit kom de att hämta mat. Och så kom, och då, alltså jag minns så väl, för att man kunde se, vi visste inte hur många kattungar det var, för man kunde inte se från låg under trallen. Men vi kunde snart räkna ut det. För då fick de strömming. Då gick hon och hämtade en strömming Och så kom hon gående så förbi oss och så vickade, hängde strömmingen i munnen så och så sprang hon iväg. Och sen så försvann den strömmingen och sen kom hon tillbaka och sen hämtade hon en strömming till. Och så sprang hon iväg och strömmingen gungade, det såg jätteroligt ut. Och sen kom hon tillbaka och så hämtade hon en till. Och så gungade strömmingen och så stack hon iväg. Och så kom hon tillbaka. 4 stycken hämtade hon. Sen så kom hon och tog den 5:e strömmingen och den åt hon upp själv. Och då räknade vi ut att det var 4 kattungar då. Och det tog ju, till slut så kom de här kattungarna fram och alla barn och det var jättekul. Alla skulle ju ner och leka med de här kattungarna. Och till slut så kom ju då de här upp med sina kattungar till Sven och Marianne. Och då var både kattmamman och kattpappan, båda två kom. Och de här 4 kattungarna. Och de var där och åt jämt och sådär. Och så tog det inte så lång tid, de gick gärna in också. Så där. Och så till slut en dag så hade de kommit in, alla 6 var innanför dörren. Och då stängde hon dörren för hon tyckte inte att katterna skulle vara ute. För hon har sett så många som har blivit misshandlade och sådär. Så hon tyckte att de skulle vara inne. Så helt plötsligt så hade hon 6 katter. Och då hade hon ju 3 innan också, hon hade 9 katter. 3 stycken hade kommit till henne innan också. På olika sätt. Så hon hade 9 katter. Och då sa jag det att ja, vi hade 2 katter. Och då sa jag ja, men hon skulle ju göra sig av med de här kattungarna då. Så sa hon, ja, blir du inte av med allihopa så kan vi ta en kattung också då. Och hon blev inte av med alla. Så vi har ju då en av de här katterna. Hon finns ju fortfarande kvar då hemma hos oss. Hon är den enda kattungen som faktiskt finns kvar utav den här kullen. Så blev det. De andra, de sparade en och så var kattmamman och kattpappan bodde kvar. Och sen blev de av med 2 kattungar som då människor, inte genom att döda dem utan genom att se till att andra tog hand om dem. Och sen har vi prinsessan hemma.
Det kommer jag att tänka på när jag var 15 år, jobbade på katter på Gotland som barnflicka på pensionat Toftagården en hel sommar. Och där fick ju katten ungar då. Och det var 3 stycken. Och de skulle slå ihjäl alla 3. Nej, så det var 3 tjejer va? Det var jag som var barnflicka och så var det 2 tjejer som jobbade i köket. Och vi bodde uppe på ett vindsrum, vi 3 då. Och ja, där var också, där stod en orgel i det här vindsrummet. Och den här gördisen, hon spelar trumpet. Så jag satt och klinkade på orgen och hon spelade trumpet och folk stod där utanför och lyssnade. Men i alla fall så, men det var ju bra för det låg lite avskilt i det där vindsrummet och vi sa vi måste rädda en kattunge. De får inte slå igen. Vi kunde inte rädda alla 3 va. Men vi tänkte, vem är tystast? Vem kan vi gömma där uppe då? Jamma lite mindre än de andra. Då tar vi upp den på vårat rum och den bodde på vårat rum hela sommaren, den här katten. Och vi bar ju upp mat så där lite smyg då till katterna. Och den växte och frodades. Och där kom dit i juni, juli, augusti var det väl dags att ta hem igen då. Mm. Då är katten vuxit helt så där. Så då, till slut då. Och den katten var så gullig. Och han kom alltid till mig. Vi turas om att ha honom. Men när vi vaknade på morgonen så låg han alltid vid mina fötter. Han var så god alltså. Ja. Ah. Och sen i alla fall nu då, ja, när sommaren, det där måste ju sluta och vi skulle ju därifrån. Och då var ju katten så stor så då kunde de inte slå ihjäl den. Så det kändes jätteskönt att kunna ha reda den kattungen faktiskt.
Ja, apropå slå ihjäl så var det så att jag i sommar stod upp i Grythyttan och åker dit alla tider på året. Och det här var en sen höstkväll och någonstans mellan Arboga och Köping och sånt där så var det regnigt och lite smal väg och så här. Och helt plötsligt kommer en grävling över vägen så här. Och jag tänkte, nej! Och så och liksom ska försöka undvika den där. Och då vände grävlingen va. Istället för att springa dit, och jag undvek den och han precis liksom, så vänder den så här. Gudung! Liksom, så kör jag över den och tänkte, jädra skit alltså. Och min dåvarande flickvän sa så här, vi måste åka och se vad, så, hur det gick med den här grävlingen. Men han dog ju. Nej, men man måste kolla hur det gick. Alltså. Så vände jag på någon liten avtalsväg och så åkte tillbaks. Och då såg jag att grävlingen låg upp och ner på vägen då. Och då tänkte jag, ja, men om jag vänder och så ställer jag mig i samma riktning nu igen då. Så tog jag en ficklampa så här. Och så gick jag bort och tittade på grävlingen. Och då såg man liksom att den låg upp och ner, men ögonen rörde sig så här. Liksom. Och jag tänkte, nej, den lever så hemskt. Ja, då måste jag slå ihjäl den. Alltså. Den kan inte ligga här. Så då gick jag och hämtade en sån här stor skiftnyckel som jag hade i bilen. Alltså. Och tänkte jag, ja, det är barmhärtigt här. Så jag började liksom så här. Poff! Och flickvännen i bilen sa så här, vad gör du? Jag försöker slå ihjäl! Liksom så här. Och grävlingen började så här. Och jag minns precis, så började han liksom så här. Och den låg så här bara liksom och sprattlade. Och det var ju mardrömslik, för att jag är en ganska snäll människa som inte vill liksom stå och plåga djur i onödan. Och då stannade en sån här skåpvagn med en bonde som sa så här, nej men du kan inte slå ihjäl en grävling med den där lilla grejen. Utan, vet, en grävlings huvud är så tjockt, va, så att ska jag slå ihjäl en grävling får du liksom slå av den på ryggraden, och det är inte bussigt. Så att jag går och hämtar hagelgeväret och så bara sköt han den rakt så att den dog då. Och och jag var ju så här, liksom, åh, jag har dödat ett djur, jag är en hemsk människa, jag har dödat ett djur. Så och så satt jag och körde upp till landet då. Och jag kunde inte sova när vidare den natten, och så gick jag in till bonden då. Och där sitter den gamla bondmoran som är 75 år. Också en väldigt så här baptist och väldigt snäll och fredlig människa. Och jag säger så här, ja, så hemskt, så körde på en grävling för att stå och slå ihjäl liksom. Men käre du, en hönstjuv mindre, det var bara bra. Så där var det inte någon barmhärtighet.
Jag kan ju berätta om en katthistoria till jag. Eftersom jag är född här ute i Tyresö och växte upp här ute på 50-talet. Jag bodde nere vid Gimmersta, och på somrarna så var jag ofta då, när jag blev lite större, inte när jag var 5 år då, så tog jag på sjukhus efter ett tag då. Men när jag blev lite större så fanns det en bondgård nere, det finns en bondgård som heter Uddbygård nere vid Alby. Och den finns fortfarande kvar, där det är kafé och så. Ja, jättefint. Där var jag mycket på sommarna. Och där fanns det en katt som var kattunge på våren. Den föddes tidigt på våren. Hon hette också Sessan. Och hon var, jag var så förtjust i henne. Så jag var ju jämt. Jag sov på nätterna. Jag sov på höskullen där nere. Tillsammans med den här katten. Jag var 8-9 år kanske. Något sånt. Och hon var så gullig, för hon, det föddes ju, på en bondgård så föddes det ju ofta så många katter. Så det blev ju fler kullar under den här sommaren. Och jag var ju där jämt, så jag iakttog ju allt som hände. Och hon var så gullig den här, för hon blev barnvakt åt de andra kattungarna. Och tog hand om dem verkligen. Så hon la sig på rygg. Och sen så tog hon kattungarna i famnen och låg och rullade med dem. Det såg ju så roligt ut när hon höll på. Hon var verkligen barnvakt till de andra. Så, ja. Och sen, jag var ju som sagt nästan jämt här nere då den sommaren. Och till slut tyckte ju Magnusson då att när det började närma sig skolstart och sådär, så tyckte han nog att ja, men Du får ta hem henne. Ta med henne hem, tyckte han. Så jag tog henne och så stoppade in henne under jackan. Och så gick vi Prästgårdsvägen upp och så hem då. Och kom hem med den här lilla kattungen. Och då kunde de ju inte säga någonting hemma om att inte jag skulle få ha henne. För det var ju Det var ju min katt verkligen.
Mm. Jag kommer att tänka på det här med bondgårdar och så. Jag är uppvuxen på en massa ställen. Eftersom mina föräldrar var båda lärare, men de hade inte lärt sig att bråka i äktenskapet. Och istället för att bråka så flyttade de var fjärde år. Och det där gjorde att jag var fjärde och blev uppryckt med rötterna och fick börja om med allting. För att ni vet, på 50-talet hade ju barn inga vidare känslor och inte hade de några idéer om att jag kanske hade vänner på det här förra stället som jag saknade. Så att min bästa kompis upplevde jag dog när jag var, hon var 12 år, och sen träffade jag henne igen när hon var cirka 30. Och det var ju precis att hon kom upp från de döda, va?
Mm.
Ja. Men i alla fall så, det har ju gjort då att jag istället kan trampa upp goda vänner i öknen i princip om jag kommer ut i den. Så att, jag menar, man lär sig om man överlever. Det är helt enkelt så det går till. Men vi bodde uppe då i Norrland i närheten av, jag är född i Umeå, och sen så bodde vi uppe i olika ställen som i princip var myrar där det fanns en väg och en järnväg som korsade. Ungefär så såg det ut. Och min pappa köpte Sveriges billigaste bil, som ni kan se ibland på Nordiska museet. Den ser ut som en liten kiosk så här, och så har den Jan Långben näsa fram till och så lyktor utanpå. Och med den hette Ford Popular. Inga stötdämpare vad man kunde se överhuvudtaget. Och med den så körde vi varje år ner till Stockholm, för där bodde farmor. Och på vägen ner då så hände det ju självklart saker. Men, och det tog ungefär 2 dagar med övernattning att komma ner till Stockholm. Men på vägen då ett år så tyckte min mamma att vi skulle göra någonting kreativt. Och då kunde man alltså, med hjälp av resor i folkrörelserna på något sätt, så kunde man hyra in sig hos bönder. Och det var ju mycket, mycket mer spännande. För att även om jag hade bott ute på det ni kallar landet, så hade ju inte alla människor kor och så, utan man gjorde ju andra saker också. Ja. Så att vi hade kört då i 2 dagar och så hade vi hamnat i Hälsingland, och där skulle vi få hyra hos en bonde. Och det var ju vansinnigt spännande. Och så var det ju så också att på 50-talet var det ju ingen människa som tänkte att folk i Norrland skulle ha någonting som heter TV. Utan det hade folk söderut, va? Men ingen tänkte på att vi som liksom var, ursäkta att jag säger det, vi var liksom potentiella lappjävlar kan man säga när vi kom till Stockholm och hade AC på bilen. Så när min pappa gjorde trafikstockning på Hamngatan, han lyckades med sin lilla bil blockera 8 filer, det är ganska skickligt. Så rusade det ut en skåning ur en sån här bil där det stod, som det stod Stockholm på, och kallade min stackars pappa för lappjävel. Och jag tyckte om så, men jag hade sådana kompisar så jag förstod inte alls att det var något fel på dem. Men däremot var vi alltid rädda när min pappa körde. Men vi måste ju på något sätt ta oss ner, va? Och ett år då stannade vi i alla fall då i Hälsingland hos den här bonden. Och det var jättespännande. Och det var ett stort vitt boningshus. Och han hade en ung vacker fru, den här bonden också. Och så hade de en son. Och vi skulle så bo då i några rum på baksidan av huset, 2-3 rum sådär. Det var jag och min mamma och så min bror. Och så höll vi på att packa upp, det var första kvällen. Och då hör vi genom väggen, alltså sock och pang och boom och Och tänkte, gode gud, var har vi hamnat? Det här är ju hustrumisshandel av högsta graden. Vi hörde liksom hemska ljud, va? Och efter en stund så öppnar den här förtjusande lilla bondhustrun dörren och säger, välkomna in på kaffe och marängtårta, det är Perry Mason på tv. Och det var första gången i mitt liv jag kom i kontakt med tv. Sen så hade jag väldigt trevligt i den här byn, och det fanns 13 killar och inga tjejer. Och det var hur kul som helst, man fick klättra i saker och allt det där som jag var van med min bror. Men följande sommar så kom jag tillbaka till det här stället. Och jag skulle få bo där själv, och jag tyckte det var vansinnigt spännande. Och jag hade läst alla Bullerbyböckerna. Ni vet det här, hur trevligt man har. Man åker släde på vinter och man klättrar i höskullen på sommaren och allt det där. Och vi fick ju åka i bondens hö ibland, va? Men som vuxen har jag förstått att man förstör ju hö på något sätt när man åker det. Jag vet inte hur, men den här bonden tyckte det. Och ännu värre blev det den här sommaren, för att då hade jag ju läst i Bullerbyböckerna att man lindar in sig i en filt, man tar smörgåsar, och på smörgåsarna är det medvurst, och så sover man över i höet. Och ni skulle ha sett den här gamla bonden när jag föreslog det, att hans dyrbare son skulle sova i en filt med den här norrländska tjejen. Det gick så långt som jag ringde till min mamma och sa, för att jag förstod ingenting, alltså verkligen ingenting, alltså killar var någon man slogs med, förstår ni? Och dessutom så tyckte vi att den här sonen på något sätt ingick i våran familj, för mina föräldrar hade förlovat sig i augusti, och vi var döpta i tur och ordning efter de dagar som fanns i augusti. Och så jag heter Karin på grund av att de är förlovade i augusti. Och den här killen heter Tage. Och han kom in precis i vår familj där det fanns en lucka, va? Så jag kunde aldrig förstå liksom att det var någonting med killar eller så. Så då ringer bonden till min mamma och säger, ja, nu har den här obegripliga såra dottern ni har fått för sig att hon ska sova på kullen med vår son. Och eftersom jag hade ju sett i Bullerbyböckerna. Ni har sett dem?
Ja.
Och det prasslar och det kommer folk och spökar och sådär. Och då säger min mamma så här, du förstår Karin att det är nog så att de tänker på ett sätt som du inte förstår just nu. Så att jag tror inte att det är så lämpligt. Så jag har aldrig hela mitt liv fått sova på en högkull. Förstår ni vilket trauma? Ja, så var det med det.
Det har jag gjort en hel sommar.
Ja, men du ser. Ja. Alltså prata om att jag är avundsjuk. Alltså, det är trevligt var det också. Ja, just det. Du ser. Och det prasslade och allting.
Ja, det gjorde det. Det är jag också gjort. Ja.
Du ser.
Ni har lyssnat till den andra delen av Kollektivhusföreningens så kallade berättarkafé.